Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Själsligt omskakande väntan faktiskt är det.
Det är på att ni ska få en ny taxi. Ja, kan du berätta, vad är läget nu?
Vi har ju, då mormors mor till Malle då, som jag fick ju, blev ju betäckt då den 10 mars. Och det har ju gått snart en månad, då kan man se om det blir någonting utav det hela då. Men de har ju 2 månader direkt, ja, så att det blir ju då en månad till. Och sen tar det 2 månader till man kan hämta en hund då. Så att, men det ska mycket till för att det ska kanske stämma. Det ska det.
Men ni vill ha en tjej, va?
Jag vet inte riktigt. Det är fram och tillbaka. Det är samma blod i alla fall som Malle, så att säga.
Mm.
Och jag såg att Malles mormors mor då ser ut som Malle precis. Alltså på, man kunde se det på nätet.
Mm.
Och så där, så att det avgjorde.
Liten halvkritisk fråga. Är inte alla taxar likadana?
Ja, så alltså, det finns ju dvärgtaxar också. Vi funderar lite grann på dvärgtax.
Men... Jo, men att du sa att de var väldigt lik. Men, ja, ser man skillnad på ögonen, blicken?
Kortare nos.
Okay,
ja. Alltså innehållsrik blick, ja, och lite kortare nos på den här Vallhamra kenneln som är på Ekerö. Det är det faktiskt.
Okej, men då tycker jag, Mats, att du får berätta, vad heter låten och vad heter bandet?
Artisten, ja.
Som är gingen.
Lawrence Valentin och Lova Antell, och allt ni bygger upp ska vi meja ner.
Det är sån här, det är bara nio mot dem, så är vi där. Det är...
Men var det samma som förra veckan? Var det nio mot dem, eller vad var det då?
Ja, då var det nio och det, nu är det bara ni. Snart är det...
Alltså Mats, det är sån...
Allt ni bygger upp, nej, allt de bygger upp, men jag tycker vi kör den då. Ja, hörni, en vecka har förflutit och då är vi här igen. Olle Palmöf?
Ja, välkomna är vi här till denna aprildag, idrottsaprildag.
Ja, lite bättre väder än förra veckan när det var snö och skit.
Ja, svårt att ha sämre.
Ja, Mats Sandberg.
Ja,
vanordning.
Tack.
Hur känns det här?
Ja, det känns underbart, tycker jag. Ja, det känns underbart, och vädret blir nog bättre och bättre.
Ja, vi hör också att taxen kommer närmare och närmare, hoppas
jag. Jag är ju en mycket känslig man när det handlar om hundar. Det har jag alltid varit, och vi har haft 3 taxar i mitt liv, och för några veckor sedan så tog vi bort Malle då, 15 år, vilket jag tog fruktansvärt hårt.
Mm.
Det är nog bland det värsta som har hänt i mitt liv, förstår du, av sorg. Alltså, ingen snackar om det, och det är 3,5 veckor sedan. Så att jag och min fru, vi grät hemma. När vi kom hem då, det var så tomt. Så
känns det lite bättre nu?
Ja, alltså, jag har svårt att prata om det fortfarande faktiskt, för att han var så fruktansvärt nära mig. Han var med mig överallt överhuvudtaget. Så vi hade en så otrolig connection, jag och den där hunden, under så många år. Så att ta bort honom, det var fruktansvärt hårt.
Får man, förlåt, ja. Ola här, men ja. Om man får den hypotetiska världen, man får göra en liten rolig och kanske sorglig jämförelse. Om du får välja då, för att jag vet ju vad jag hade valt. En dag till med Malle, eller en natt med Giselle Bündchen. Vad hade du valt?
Nej, alltså, när jag säger då en dag till med Malle, så innebär det något enormt, för jag vill inget hellre än ha en natt med Bündchen. Alltså, du förstår vilken dignitet.
Ja, jag hade valt att ha en beslut.
Ja, vad roligt. En annan sak jag funderar på, något som också är bortglömt, och det är också, Gösta Knutsson hade ju Pelle Svanslös som figur. En figur som Pelle Svanslös hade, som jag tycker var lika bra som Pelle Svanslös, som är helt bortglömd, var ju taxen Max.
Som inte hade en öra, va?
Ja, men precis.
Eller var det 2 öron?
Nej, det var ett öra som är bortbytt av en annan. Ja, kommer du ihåg taxen Max?
Absolut, absolut. Ja. Jag kommer Gösta Knutsson ifrån Uppsala. Det, så att han var ju en säregen människa med otroliga utförsgåvor, naturligtvis. Gösta Knutsson. Så jag kommer ihåg de figurer som vi pratade om.
Ja, det var synd om taxen Max.
Vilka andra figurer var det man glömde i den här julkalendern sen? som var med, eller var alla med, Mulle från
Murre från Skogstibbe.
Han var ju med, Murre var ju med. Det var ju Brasse Brännström som spelade.
Gurren av Arkadien.
Hon var också med i julkalendern. Ja. Och så slår Bill och Bull och Måns. Och sen den här Frösefrasse.
Ja, precis ja. Just
var lite kaxig. Ruben Salamander spelade honom.
Var det så? Ja. Vem var gammal Maja Domkyrkotornet?
Oj, hon var, jag vet inte, jo, hon var nog med. Det var en riktigt gammal kärring bara. Men jag tror att Gullan och Frösefrasse knullade.
Ruben Salamander, det är som hörde tal som Ruben Salamander.
Ja, men han var ju den coola, tuffa.
Vad gör han? Vad gör han?
Jag tror han lever. Han spelar mycket teater, tror jag.
Han lever. Han är mycket äldre än...
Han är äldre än dig. Han är mellan dig, måste jag säga.
Ja, det skulle jag säga.
Däremot så tror jag att han spolar in rätt bra på såna här privatteatrar.
Är han exakt mellan mig? Jag måste kolla det.
Jag tror det. Han gör ju mycket såna här spanska flugan och sånt där. Tootsie kör vi nu igen också. Med Robert Gustafsson. Sånt är han med. Och,
Jag ska bara säga så här om hunden då. Att vi vill ju ha en samma blod som Malle som gick bort. Jag vill ha det i alla fall. Och den mormors mor till Malle, Malles mammas dotter, blev dräktig den 10 mars. Så att det tar 2 månader innan förhoppningsvis en kull valpar dyker upp. Och sen tar det 2 månader till man kan få...
Har du mormors mor blir dräktig?
Mormors... Alltså,
jag drar kopplingar till alltså gammal, till drottningmodern i England som dog för 5 år sedan.
Inte ens,
sånt där. Mor skulle bli dräktig.
Inte ens Elisabeth. Inte ens Elisabeth. Men det är dotter till dotter till dottern. Och sådär. Så att vi skulle kunna hämta den nya valpen då i början på juli, i sommar. Ja. Och sådär. Så att det är målet. Men när man samtidigt då ställer sig in på saker, att det här kommer att hända, så brukar det ofta gå snett. Liksom. Saker som är lyckosamma är inte ofta en planerad grej. Utan jag är lite rädd ändå att någonting ska gå snett i den här processen.
Ja, man får ju jinxa. Vad heter de här som var Peter Settman och vad heter hans porr?
Fredrik
Ramberg. Det här är riktigt hemskt. För de skulle få tvillingar. Det här är säkert 25 år sedan. Och då så köpte de dubbelbarnvagn. De inredde ett rum och allting.
Alltså Fredrik Ramberg.
Ja, de alltså, som man säger, jinxade som de säger nu. Och sen så blev det ju, gick det inte bra vid födseln så barnen dog. Man ska inte köpa för mycket såna här grejer. Man ska
ofta funkar det ju så att man tror för mycket att det här kommer att bli så. Då går det ofta snett, tycker jag.
Ja.
Men du ska få en rolig syn om det. Jag fick en sån jävla bild i huvudet. Bill och Bull, en i varje på Maja från Domkyrkotornet. Ja, vi går vidare. Jag har lite grejer om OS här. Och vad passar bättre än att spela en liten grekisk bit då? Som olympiska spelen kommer från
Evangelis.
Grekland. Vad sa du?
Är det Evangelis?
Det är det inte. Det är en annan låt som heter så här. Ja, det där är alltså I Would Die For You med Antique.
Just det.
Anthony Quinn, var inte han grek?
Ja, kanske han var.
Det är möjligt.
6-7 års form.
Om man från början hette Antonius Quintonius eller sånt där.
Ja, något sånt där.
Fast Anthony Quinn fick
en stor, frodig grek då som hade många barn.
Fick ju kullar uppenbarligen av barn. Ja, mycket barn. Men det här var alltså Antique med Helena Paparizou och hennes kusin eller vad fan det var. Som kom 2 eller 3 i någon Eurovision 2003.
Jag åkte faktiskt hiss med en kompis som heter Stavros Yamalakis uppe i en hiss i radiohuset när de var som hetast. De hade vunnit svenska uttagningen och sen skulle vara med i europeiska. Då hamnade vi i samma hiss som hon. Han kunde inte gå på det. Han var så otroligt kär i denna
kvinna. Helena Paparizou.
Ja, men hon var, kunde inte gå.
Han föll upp knäna.
Sönderrunkade.
Det var du som sa det.
Man tar någon koll på Helena Paparizou.
Ja, jag kommer ihåg den här som du berättar då under den här perioden.
Också men svårt
jag
att gå, inte Mats,
vilket, jag är också svårt att gå ibland. Men jag kommer inte ihåg vilket år det var riktigt, kan jag säga.
Som 2003 det här, kom det här, tror jag. Och sen vann ju hon med My Number One 2005. Och i stor ut i folkparkerna då, åkte runt. Bland annat i Edsbyn där vi har landställe. Det var folk som tokiga
grabbarna. Nej, jag brukar komma ihåg årtal faktiskt, men det här årtalet kommer faktiskt inte ihåg riktigt.
Men tycker jag att hon var tjusig kvinna?
Tjusig.
Ja.
Ja, men jag förstår att han lyfte upp knäna då.
Om vi pratar lite Grekland och olympiska spelen. Vi vet ju vad olympiska spelen kommer gå någonstans nu. Vi vet ju att 2026 i Cortina, 2024 i Paris, 2028 London, va?
Ja, det är inga riktiga diktaturer du nämner nu.
Det är inga kioskvältare.
Men nej, inga diktaturer framförallt.
Alltså, nej, och inga kioskvältare heller, va?
Ja, det är väl, London är väl okej.
Men det är ju roligast.
Vad du vill ta? Montreal?
Nej, men det är det jag vill fråga er. Men, om ni får välja fritt. Åsonsans. Och med motivering.
Nej, alltså jag, 2024, jag förstår inte hur Paris vill ha ett OS överhuvudtaget med tanke på ekonomin. Att de fick det OS, att det kan de kanske ångra bittert sen eventuellt, ska jag tänka mig. Vilket ju inte diktatorer reflekterar över överhuvudtaget. Så att jag är också förvånad över att det går i fria länder.
Jag tycker det var kul med OS i Stockholm, har jag alltid tyckt. Kommer jag aldrig få, förstås.
Men om man för Stockholm hade ju varit spännande av kanske rent hemkära skäl då, att man att det är kul om Stockholm får någonting överhuvudtaget. Och vad hette han som var i SOK länge? Stefan Söderberg, kan han heta det?
Nej, Stefan Söderberg, han var värvningsansvarig i AIK.
Ja, det har du
rätt i också. Hatten, det.
Ja. Och Stenhammar är det såklart.
Ja, Stenhammar är han som har hand om
där vi brukar spela fotbollsgolf
där vi brukar spela fotbollsgolf
ute på Värmdö. Vad fan heter nu glömde det helt. Sigisagård.
Olof Stenhammar var ju nog OS-potentat bakom Sveriges ansökan att få OS 2004 tror jag att det var istället för Grekland.
Ja, 96
det var
också,
det var Stenhammar. Men det märkliga är ju att Sverige aldrig har fått något i modern tid. Vi hade ju sommar år 56 och delvis med hästar.
Ja, men vi är inte korrupta, vi mutar inte folk.
Precis så är det. Vi får inga stora myndigheter från EU heller. Vi får inga toppjobb inom EU fast vi betalar så fruktansvärt mycket pengar. Vi får heller inte tilldelade någonting internationellt överhuvudtaget. Just därför att vi inte mutar folk. Vi är så otroligt tillits... Den nordiska guldet, tilliten, finns i Sverige.
Ja, men nu får det så här meningslösa stället som en så här fredsavdelning inom FN som Stefan Löfven får. Bara för att han är sämst och ingen vill ha det. Ja, men så är det ju.
Jag var också, Ylva Johansson är någon jävla hälsokommissionär.
Hon sånt där. Fick ju sparken som migrationsminister i EU faktiskt.
Ja, det är också,
nu,
ja,
hon är mer socialt nu.
Men, hon är för dålig.
Hon älskar Liverpool. Hon var ofta på en krog som låg nära där jag bodde. Hon satt med en så här gäng alltid och höll på Liverpool mycket.
Men hon var väl också tillsammans med Erik Åsbrink.
Så var det.
För att Åsbrink inte kunde hålla snoken innanför brallorna. Och Ylva inte kunde hålla bena i kors, så att säga.
Hon kunde inte hålla partifärg. Hon var vänsterpartiet från början.
Just det.
Sen så var det bättre karriärmöjligheter inom sossarna. Så blev det så.
Men hon är väl ändå, om vi ska vara tillåts prata lite politik, en av de kanske mest klassiska vänstersossarna som överhuvudtaget har existerat. Det finns ju inte så många. Det är väl kanske Mona Sahlin.
Hon har väl ändrat en aning, Ylva, kanske från de här tidigare åren. Och det är så att hon är kanske mer än mittensos. Inte riktigt, kanske lite till vänster om mitten. Det är hon nog.
Veronica Palm är väldigt vänster, om man ska jämföra med.
Ja, hon är en av få som kanske är dummare än Ylva Johansson. Vi lämnar. Alltså, Veronica kommer inte fram så som
Veronica Palm fick jag gå. Alltså, Veronica Palm bara ett rött skynke för mig. Så
hon, ja, verkligen... men hon har ju fortfarande pension från riksdagen. Hon kommer att ha det sitt liv. Hon kommer aldrig ha ett nytt jobb.
Veronica Palm.
Det är alltså den grekiska låten I Would Die For You med Antikf, eftersom vi pratar olympiska spel. Men om man tänker bort Stockholm då som potentiell kandidat, vad har vi istället? Mats,
ja, alltså,
ge mig något att tänka på och drömma om nu.
Jag förstår inte hur länder i fria världen kan söka OS överhuvudtaget, för att det är ju så kortvarigt, det drar inga turister. Tvärtom skrämmer det bort de som skulle åka till Paris 2024 för att de inte var där när det är OS.
Men vill du lägga ner OS? För alternativet är att det är bara skurkstater som har. Det är inte kul heller.
Nej, men jag tycker man kan lägga ner OS, absolut. För att det har ingen riktig framtid i dagens läge. Utan ett VM i alla grenar.
Vore
mycket bättre. Ska det bara gå i Kina och Ryssland och det?
Så du tycker man kan lägga ner OS?
Jag tycker man kan göra det. Det har, alltså bäst föredatum för OS har ju definitivt passerats. Så att jag tror att de här länderna som för diktatorerna och det som jag sagt förut som vill ha ett OS, det beror ju på utav skäl att de vill på något sätt tro att deras goodwill ska öka i världen genom att idrotten är så positiv och det. Att Ryssland och Kina blir väl...
Också goodwill tror jag bland de egna medborgarna. Det är ju ett sätt att strössla för folk att inte göra uppror. Det är ju att ta dit indiska och pakistanska gästarbetare, bygga upp arenor och att...
Ja, men livet vore tråkigare utan OS.
Ja, men det håller med. Men jag tänker bara att det är ett sätt... Jag tror att det är nästan mer inrikes viktigt för diktaturerna att ta
mästerskap. Alltså, Kina har nog... De har ju blivit illa sedda nu för sina utrikes... Att de bygger kolkraft i Afrika och sådär och köper in afrikanska naturtillgångar och sådär. Och plundrar afrikanska länder som inte riktigt... Som vill ha pengar från Kina.
Snacka om kolonialism, brukar vi säga.
Kolonialism. Kina är förskräckliga det. Men då tror jag nog att i utrikeshandeln då, som ju Kina är otroligt beroende av, så får man kanske ett positivare skimmer om man satsar på idrott som OS som har en positiv innebörd och sådär. Det tror jag att de vill balansera det här kolonialismen med idrott.
Kanske lite, men jag tänker också att finns inte stora möjligheter då med den här typen av arrangemang eftersom världens blickar ändå riktas på de här diktaturerna. Man har möjlighet att påverka Jesse Owens i Berlino till exempel när Hitler blev perplex. Och, som de sjunger i Stoppa-matten
också. Han visade att den ariska rasen kunde få stryk på 100 meter.
Ja, men lite så. Framförallt visade han väl tyska folket.
Han tyckte så illa om Jesse Owens. Det var ju... Alltså han,
det var hans röda skynke så att säga.
Jo, men tysken som kom tvåa, var ju, de blev jättebra kompisar än Jesse Owens.
Ja, men Jesse Owens var ju naturligtvis i Hitlers ögon ingen bra representant. Han var ju både 100 meter och längdhopp. På ett fantastiskt rekord. Jag tror det var 8.09 som han hoppade i Jesse Owens då, 1936 i vanliga gympadojer. Det var ju fantastiskt. Vilket otroligt spännande fenomen. Men där gick ju inte det Hitlers väg riktigt. Men jag tror...
Är det jag menar att det finns den typen av... Och även 68 OS Mexico City med de här två svarta sprintarna.
Smith som och har, Carlos.
Smith och Carlos, ja. Som har handen upp i den här Black Lives Matter-hälsningen.
Min farsa sprungit mot Carlos i 110 meter häck på Stockholms stadion. Fick ju stryk förstås. Sen så slutade min farsa med friidrott när han träffade morsan när han var 19 år. Men då sprang samma loppet då. Det är ändå coolt.
Det är väldigt coolt.
Det är otroligt coolt.
Men finns inte den aspekten då? Den dimensionen?
Jo, alltså då ritar du gallfeber på etablissemanget på Avery Brandage och så vidare. Alltså då, och på alla potentater överhuvudtaget. Och de var ju märkta för livet Smith och Carlos för att de gjorde en helt korrekt politisk manifestation i ett OS, tyckte jag att det var när jag läste det.
Fick du gåshud på den tiden?
Gåshud. Så att jag förstår, jag är klart att alltså, den gamla stammens män då, som ju dominerade OS-etablissemanget då på den tiden, tyckte jag att det var otroligt illa att man då la in politiska budskap och att det blev sprickor i fasaden överhuvudtaget.
Ja, det kanske betyder mer då, för att nu har ju ändå gränserna mellan politik och idrott, upplever jag, suddats ut lite grann. Det finns inte riktigt samma mur som det fanns.
Det är en väldig skillnad nu. När tysken,
från bara för 20 år sedan.
Tysken Bach till exempel som basar, han är ju på ett helt annat sätt. Ett i ett med tiden nu, absolut. Så att han reagerar ju inte alls som de här stora potentaterna som Avery Brandage och det som ju var alltså då kolonisatörer och så vidare som bejakade förtryck av människor och sånt där. Utan Bach är en modern ledare.
Ja, och då kanske det inte betyder lika mycket längre med politiska manifestationer eftersom idrotten inte är lika inom citationstecken fredad då som det var förut. Att det blev en större markering i folks medvetanden när man gör en sån där hälsning med knuten näve kanske.
Jag tror att det skulle kunna idag också få nästan bättre grogrund än vad det var då, för att många tog avstånd från det där eftersom etablissemanget straffade de här så fruktansvärt hårt, de här två 200 meters guld- och bronsmannen. Att i dagens läge skulle nog kanske men det gör, bättre tjäna sitt syfte, tror jag.
Men de blir ju inte straffade på samma sätt idag.
Ja, men just därför.
Och, ja, jag tänker då blir symboliken lite mindre också. Det är så jag tänker. Men okej, det kanske finns båda aspekterna. Vi får inte tycka emot varandra.
En light-variant idag skulle nog kunna sprida ljus över politiska frågor idag i ett OS, tror jag.
Ska vi ta snurran, vad som blir nästa ämne? För jag har antingen damhockey eller herrtennis. Ska vi ta fram snurran? Hitta på en snurra.
Ja, nej, men vi har ju faktiskt möjlighet till en snurra. Ja. Och det kan vi göra i form av en Galliano-flaska. Ja. Och då tänker jag så här, att pekar den på dig eller Oscar?
Ja.
Då blir det...
Oscar som sköter ljudet, ska jag säga.
Ja, ljud-Oscar, precis. Han sitter här och är så duktig så. Pekar den på er så blir det damhockey. Mm. Pekar den på mig eller Mats?
Då blir det här tennis.
Då blir det här tennis. Det blir visst damhockey.
Damhockey, då ska jag säga så här. Damhockey, det har ju varit väldigt mycket damhockey precis. Ska han ginger eller?
Ja, eftersom Oscar är en PKista tror jag mot mig, sitter han här och skakar på huvudet åt att jag lite sådär förnumstigt satte på Benny Hill-gingen när det gäller damhockey. Mm. För det är ju en katastrof till sport.
Det var kort och koncist. SM avgjorts precis. Det var en finalserie mellan Brynäs och Luleå. Och sällan har väl något evenemang bevakat så mycket av tv-sporten som denna damhockeyfinal. Ja, men de, alltså, de toppar ju sporten varenda jävla kväll. Och det är också så här,
men det är ingen
och,
annan som toppar. Det är väl därför det blir så
här. Ja, men, då är det så, och, men jag har kommit på ett knep. Alltså, för jag ofta blir förvillad för de säger inte vilket kön det handlar om. Och då, när de inte gör det, så, då visar det sig att det alltid är de hockey. Men gör de det, då säger de SHL eller säger de herre, då förstår man att herre. Men säger de ingenting, då är det damer. Oh. Det är liksom, Mats Nyström går i bräschen för det här. Den ängsligaste av dem alla.
Han och Oscar i samma låt.
Jag stryker under bara det här att alltså politiskt korrekta SVT då, de går ju över alla gränser, det gör de verkligen.
De går över lik för att få fram den här dam.
De går över alla gränser och det är så löjeväckande att de börjar med damidrott när det kanske var ett AIK Malmö i fotboll som lägger allra sist i Sportspegeln. Alltså jag förstår inte det.
I alla fall när det är så liten sport som svenska damhockeyliga.
Jo, det
vill
jag komma till. För jag visst damidrott, alltså damfotboll och damhandboll är ju stor.
Det finns ju rimliga.
Jag har då, eftersom jag är vår grävande reporter, så jag har kollat lite grann hur stor, med tanke på hur Sportspegeln ska spegla alltså intresset för en viss sport i Sverige, har jag tagit på mig grävarhatten här igen.
Okay.
Och då, vi pratade här en vecka om vad som var störst för herrar, om det var innebandy eller hockey. Vi kom fram till att det var ganska jämnt. Och det var ganska jämnt. Innebandy har 200 000 licenser bespelade, medan ishockeyn har 175. Mm, kan då, också vara 17,5 och 20,0.
Det har inte med om innebandy faktiskt.
Ja, men det är ändå rätt
jämnt. Och då var också min brasklapp att det var att det är lättare i innebandyn ändå, eftersom det är många som spelar på korpenivå.
Så är det. Men om vi då tar på här sidan, så är det störst, behöver inte ens säga, det är fotboll förstås. Sen kommer, vilken tror ni är näst störst? Alltså, nu pratar jag inte intresse utan utövare.
Alltså i persidan. Ja. Jag tror ju att det är innebandy i så fall.
Ja, det tror jag också.
Men det skulle också kunna vara något annat. Vänta. Det skulle kunna vara golf också.
Två är golf. Ja. Tre är innebandy. Ja. Sen kommer hockey. Sen kommer skytte, kampsport, friidrott, motorcykel, handboll, cykel. Och damsidan. Vad tror ni är störst på damsidan? Bland utövare.
Det är inte fotboll alltså.
Nej.
Nej, jag tror att det är, fotboll är tvåa. Då tror jag att det är alltså ridning, hästhoppning.
Ridning tror jag också.
Ridning ligger på tredje plats. Lika många utövare som fotboll. Första plats ligger gymnastik.
Och då man ska se solflickorna.
Ja, det kan de heta. Eller Brommagymnasterna, idla flickorna. Ja. Och här ligger alltså inte ens... hockey ligger på här sidan, ligger alltså fyra. På damsidan så ligger det inte ens på tio topp. Och herrarna har ungefär... siffran för 2017, de senaste hittade, har... kanske ungefär 70 000 licensierade tävlingsspelare. Damhockeyn har kanske 6 000. Mm. Och om man ska gå till hur det ska spegla, då ska det alltså visas minst 10 gånger så mycket gymnastik, damgymnastik, som damhockey i SVT. Och det gör det ju inte.
Och det gör det inte. Och man tänker,
6 000 låter väldigt mycket, tycker jag, för damhockeyspelare.
Ja, det har växt mycket.
Det låter jättemycket. Ja.
Explosion.
Ja,
antal.
Får man säga.
Men det är väl också alla licensierade deltagare, jo, alla nivåer. Men jag tänker också att intresse är också jätteviktigt, såklart. Hur man som tittar på det. För det är inte så många som tittar på gymnastik, misstänker jag.
Nej, men återigen, om man då tittar på en vanlig... det heter ju inte elitserien då, men dammatch i hockey. Det finns ju fler som spelar än som tittar.
Ja, precis. Jag skulle komma till det också. Det finns ju ingen som tittar på STH heller. Ja, det är möjligtvis Oscar tittar kanske. Det är Luleå hockey, så han blir sur i bakgrunden. Men det är alltså svenska damhockeyligan då, som är STHL.
Ja.
Och det är ju ett... men jag håller med, det är ett sorgebarn det här.
Det är ett sorgebarn.
Men det är också en bragd, tycker jag, att de kan vara så lågt rankade internationellt, tycker jag, som svensk damhockey är. Alltså, världskonkurrensen är ju jättesvag. Och ändå misslyckas laget att häva sig upp på världsrankingen och misslyckas i mästerskapen.
Det är som herrband, du skulle komma tia när Ryssland inte är med.
Ja, det är en bragd.
Det finns
borde liksom få braggguldet.
Vet du vad, för att citera Peter Lemark, det finns inga mirakler här. Nej, överhuvudtaget.
Det. Ja, men det beror ju på tv-sportens chef, hon är Åsa
Edun.
Ja, som ju kommer från Övik och en dotter som spelar. Men det är alltså, återigen, det är aktivism, det är inte journalistik.
Men
det tycker vi inte om.
Det är väl ett haveri, var det inte det?
Men det är svårt, i Sverige är svårt att säga emot det där. Alltså, börja snacka om att det här med damidrotten ska vi nog strypa och så vidare. Det går nästan inte i offentligheten att göra det då. För att det får så mycket mothugg. Jag menar, överallt nästan.
Jo, men jag tycker att det är bra. Jag tycker att damfotboll till exempel är jättebra, för det är ganska stort. Men just damhockey är inte stort.
Nej, jag håller med. Men med att säga då att tv-sporten prioriterar damhockey väldigt mycket. Det är få som tycker att det är fel, tror jag, utom vi då.
Ja, men precis. Nej,
tror jag egentligen att hela Aftonbladets redaktion, hela Expressredaktion, kanske också hela FD-redaktion, tycker egentligen Men man är under så hård press.
De får inte, de får inte säga det i offentligheten helt enkelt.
Det vet man ju.
Alltså vissa saker får man inte säga i Sverige. Så
man,
är ju...
Nej, men som man har hört på, om man ska vara lite alarmistisk då.
Det ska vi vara här.
Det kan vi absolut vara. Vi tillåter oss.
Uh-huh.
Som det har varit på SVT på, som till exempel Jan Josson har berättat. Att du kan inte säga att du inte är vänsterpartist. Eller att du skulle rösta på Centern lite. Det ska man inte säga ändå. Men att man röstar höger. Va? Säger de då i korridorna på SVT. Röstar inte du Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?
Ja, det handlar om värdegrund, Jesper.
Ja, det är värde. Ja, men nu är det värde.
Nej, men liksom i amerikanska val, så man fick inte säga någonting om en republikansk kandidat i amerikanska valet att någonting var bra. Och så snackar vi inte om Trump eller Reagan. Och det var en konservativ kandidat, fick man inte i media, i offentligheten i Sverige säga något positivt ord överhuvudtaget. Varför?
Det blir ju inte så objektivt, kan jag tycka, om man har, eftersom det ändå är typ 70% som, eller 60% på SVT, som hävdar att de är miljöpartister.
Så är det nog.
Det ska väl lite grann, tycker jag i alla fall, att det finns den uppdelningen.
Apropå damidrott, så tycker jag bara en rubrik som jag också vill ifrågasätta lite grann. Det här kom för kanske 2-3 veckor sedan. Det var så här: Marta korsbandsskadad var nyheten. Vore inte nyheten snarare: Marta spelar fortfarande fotboll. Mm. Ja. Hon vann ju motsvarande Champions League för 20 år sedan.
Ja, det är så här, Turbo Magnus korsbandsskadad. Jaha. Vilken sport då?
Men jag vet inte, alltså, är Marta aktiv fortfarande? Det är min fråga.
Hon är 36 år, ja. Vilket var mycket mindre än så.
Jag trodde hon var 50.
Ja, ja, precis.
Vilket lag spelar hon?
Hon spelar i USA. Men hon är alltså, det var det som var nyheten. Korsbandsskadan, så nu vet vi det.
Men gud, vad märker. Vilken... Ja.
Jag tänkte på Janne Josefsson där. Jag undrar ibland. Alltså, Janne Josefsson och Marta då. Alltså, Janne...
Gamla teamet.
Kommer Janne, ni som har koll på TV, kommer Janne åter här med någon serie om grävande journalistik, eller är han borta för gott?
Nej, han är
jag
borta.
Tror att han är borta.
Han har gått pension och det tycker han är tråkigt.
Nej, men han sa ju det, att jag har ledningens stöd här att göra flera sådana här av typ Uppdrag granskning.
Ja, han har inte ledningens stöd längre.
Han har inte det.
Nej, han har inte det.
Jag tror också att efter Alla mot alla, så jag tror inte att folk faktiskt lita på honom längre.
Ja, han pratar, är berg ett grundämne?
Ja.
han gjorde ju det här.
Han är bort sig fullt.
Han var för mycket mer på Renés brygga, hörru, i TV4.
Ja, det också.
Och bredde ut sådär, vilket ju väcker SVT otrolig harm.
Ja. Ja, det är en, vi talar lite grann om sekter förut, i Djurgården Hockey, AIK och Djurgården Hockey-publiken eventuellt. Det, kanske lite spetsat, men SVT är väl också lite spetsat i så fall, en sekt. Du som ändå har jobbat på SVT, och du också, Mats.
Ja. Mm. Jo.
Ja. Ska vi gå vidare? För det finns lite annat att avhandla.
Ja, kör något som du har. Jag har ett ämne till. Det här som blir bortsnurrat nu. Herrtennis. Det kan
ja,
ta
men då
också.
Kan vi väl lika gärna... Ska vi snurra igen då? Eller?
Ja, det får,
så att det stannar på herrtennis.
Vi tar fram snurren igen.
Snurra inte.
Och då har ju det här precis var en liten... man kan säga att det var lite maskat den förra snurringen. Men då gör vi om snurringen. Och då gör vi snurringen med den här låten. Ja, Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record. Då snurrar väl jag Galliano här och pekar på någon, alltså Mats, Oskar, Jesper eller Olle, så blir här tennis.
Den pekar på mig nu, säger jag.
Den pekar så, på Olle.
Ja, men vad bra. Då vill jag börja. Det är nämligen så att två av tennisens största har ju precis gjort comeback. Och då vill jag prata lite hur det kommer gå för dem. Till exempel en, utöver då Djokovic, Federer, Nadal, som har dominerat de 15, nästan 20 senaste åren, så är det två stycken som har vunnit 3 Grand Slam. Och det är Andy Murray och det är Stanislas, som heter förut, heter Stan Wawrinka. Och han gjorde comeback förra veckan i en Challenger i Marbella. Torskade mot Elias Ymer, konstigt nog. Som sen i sin tur torskade mot en, och den torskade sen mot en. Så. Men i alla fall, han torskade och gjorde comeback, och han har tagit 3 Grand Slam då. Och samtidigt gjorde Dominic Thiem, skulle göra comeback i samma turnering. Som ju vann US Open 2020. En av de största. Som skulle dominera. Han och Medvedev till exempel, tillsammans med Tsitsipas. Men sen har han varit handledsskadad i nästan 2 år. Skulle jag comeback, men så fick han ett positivt covid-test, han kunde inte göra comeback. Men jag vill fråga, vad tror ni om deras comebacker? Och det, team som man då tror är ung, bara för att han är yngre än de här gamla, han är ändå 29. Wawrinka är, tror jag, 37. Kommer de lyckas eller inte?
Alltså Dominic Thiem tror jag är alldeles för vek som spelare. Alltså de står ju så fruktansvärt hårt nu, så det är inte klokt. Alltså, det går inte att jämföra med hur de spelade för ett antal år sedan.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är det som Mikael Ymer torskar på, att han slår inte lika hårt som de andra eliten faktiskt.
Elias Ymer, hur slår han hårt?
Nej, alltså,
han är sämre
överlag så att säga.
Team är ändå kanske världens vackraste backen, 28 år bara. Så att, vad är det som får dig att tro att han inte kommer klara det?
Han är för vek tror jag. Han har inte potentialen att gå långt. Han är ju jätteduktig naturligtvis, och den här Grand Slam-titeln han tog var ju fantastisk. Men han kommer inte att höra talas om sig, för att det går mot hårdare och hårdare och hårdare tennis varje år tror jag. Så att hans tid, den rinner ut tror jag, ja. I sanden. Också som för Mikael Ymer faktiskt. Men däremot den här Wawrinka som ju är så pass, som har en underbar backhand. En fantastisk.
Ja, båda de här två har ju faktiskt kanske världens vackraste enas backhand.
Ja, fantastiskt. Speciellt Wawrinka som ju i Paris här om året gjorde fantastisk sensation. Och spelar med sin raka backen som jag verkligen älskar att titta på. Alltså.
Men kan Wawrinka ändå få problem? Jag tänker att 37 år tillbaka får stryk i en challenger.
Ja, även om svensk som heter Ymer. Det
ska väl lite. Och även, om man, inte bra. Även om man är långtidsskadad, vilket han har varit, misstänker jag. Man brukar ändå ha kvalitet nog att kunna komma tillbaka rätt snabbt. Och framförallt vinna en challenger.
Ja, men det är svårare och svårare att komma tillbaka. För att det går fortare och fortare. Tempot ökar något enormt. Inte bara i fotboll, i Premier League topp. Utan också inom tennis så ökar tempot hela tiden. Mm. Så att tappar du en period utav spelet. Så är det mycket tuffare att komma tillbaka idag. Än vad det var för ett antal år sedan. Där själv det tekniska spelade större roll. Nu är det mera fotarbete faktiskt som spelar roll. Tappar du lite i fotarbete i tennis så är du helt borta.
Mm. Men så är det då. Men då innebär det att vi också, att dömer ut. Team kommer inte komma tillbaka. 29 år, han är för vek och kanske för gammal. Wawrinka 37, som vi tillägger. Han har vunnit alltså US Open. Han har vunnit franska, han har vunnit australiska. Han har inte vunnit i Wimbledon. Det är otroligt stort under denna era.
Vilken late bloomer det var, den här Wawrinka. Han var ju ingenting till han liksom skrällde i Paris då, jag för mig. Och jag menar under... För att han var mellan 15 och 25 år var han ju ingenting. Och sen vart han ju otroligt bra, vilket är väldigt märkligt faktiskt. Men jag tror att ju äldre du blir så får du allt mer problem med tempot. Är du borta ett tag så är det otroligt svårt att komma tillbaka.
Då vill jag fråga Jesper då, rätt eller fel att Stanislas Wawrinka bytte namn till Stan Wawrinka? Rätt eller fel?
Har han bytt namn i passet eller har han bytt namn?
Jag tror han bytt namn i passet.
Lite larvig. Jag tycker man ska hedra de länder, de föräldrarnas namn och så vidare. Sen finns det föräldrar som döper barnen. Han kanske inte tycker om det. Kanske blir mobbad för det. Jag vet inte. Det finns ju barn som blir döpta till simfröken och sånt där. Det var ju någon här.
Det åker inte Stan va?
Stan är bättre än simfröken får man säga. Men jag tycker kanske att det var lite larvigt. Jag vet inte.
No.
Eller jag kan för lite om.
Alltså Stan är ju ett bättre artistnamn, absolut.
Ja, men Stanislas, man vill mindre gärna möta Stanislas i en mörk gränd.
Mycket mindre, men kanske också möta hellre möta Stan på tennisplanen då.
Jo, men man kanske vill Stan låter bättre.
Ja, det gör det. Okej, okay, då har vi...
Ja, men jag vill prata mer tennis faktiskt.
Ja.
För om vi pratar då om deras karriär är över, antagligen då. Så vi pratar om Boris Becker, som har 6 Grand Slam-titlar.
På tal om karriär som är över för länge sedan.
För länge sedan. Han slog ju Edberg 2 i Wimbledon-finalet till exempel. Jättestor. Han är ju uppe i rättegång just nu, som håller på ganska länge. Och det är bara lite, jag ska inte säga lustigt, men det är lite lustigt hur det har gått. Alltså, så här. Han har haft tuffa år. Han har haft en stor förmögenhet förstås då. Han har försvunnit efter misslyckade investeringar. Håll i nu. Han har investerat i... den västafrikanska energimarknaden och den indiska stålindustrin.
Vilka rådgivare hade han där?
Ja, skulle ni satsa i de branscherna?
Alltså det finns ju enormt mycket pengar att hämta.
Ja, stålindustrin i Indien kanske, men inte det förstnämnda.
Nej, men det är också, problemet är väl kanske inte själva industrierna och den, vad ska jag säga, potentialen som ändå finns. Det är ju det vad som händer på vägen. För att pengarna hamnar nog hos krigsherrar och
då får och kanske också Xi Jinping i Kina. Om
ja,
det liksom
precis. Och liksom moderna maharadjor i Indien. Så att det kanske inte är det jag hade satsat främst på.
Nej, men,
ja, kanske Indien ändå.
Men jag undrar Mats, du som har refererat många matcher med Boris Becker. Mm. Att det har gått så här, är det någonting man kunde förutse i hans sinnelag att det skulle gå åt helvete? För nästan alla tennisspelare har ju liksom förvaltat sina pengar väl. Till skillnad från alla från boxare och så här till exempel.
Han var ju en nationalidol i Tyskland. Det Neue Angriffswaffe von Deutschland. Var ju i tv 1985.
Vad betyder det? Neue Angriffswaffe?
Det Neue Angriffswaffe.
Alltså ja,
angreppsvapen. Tysklands angreppsvapen. Det var ju Steffi Graf och Becker som vann samma dag faktiskt på söndagen. Damfinalen blev uppskjuten på lördagen till söndagen. Så att där poserade Boris Becker och tyskan Steffi Graf samtidigt på söndagen med varsin Wimbledon-titel.
Vilket, alltså han vann ju 85 den första, va?
85, just det.
Ja, han slog Järud i semi, va? Och sen Kevin Curran i finalen.
Ja, just det.
Ja. Och sen, var det då det kallas det som du sa nu? Men var Graf med redan då?
Nej, jag tänkte 89 så vann ju båda. Det blev tysk dubbelseger i Wimbledon då. Becker vann ju här titeln och Steffi Graf vann damtiteln. Och det var samma dag på söndagen för att damfinalen regnade bort på lördagen och sen spelades båda finalerna på söndagen. Så att det var ju en enorm framgång för, det hette ju Västtyskland på den tiden.
Just och sen gifte sig också Steffi Graf och Andrew Agassi, va?
Ja, och på så konstigt sätt. Man läst Agassis bok. Så, då var det så han tyckte hon så hade sexiga ben. Och via någon manager så fixade de någon dejt bara. Alltså, sen träffades de på en tennisbana och sen var de typ ihop. Det känns lite konstigt.
Hur kan det hända? Ja. Jag tror att Barbara Streisand var väl hans.
Ja, de var också ihop.
Ja, innan hon blev gift med han med jättestor näsa.
Ja,
hade gigantisk näsa.
Just det. Men bara säga vad Becker är åtalad för. Det är 9 fall av undanhållande av pokaler och andra utmärkelser. 7 fall av undanhållande av egendom på mer än 1,5 miljoner euro. 7 fall av underlåtenhet att avslöja egendom. Där ingår fastigheter i Tyskland, London samt aktier och ett annat bankkonto. 2 fall av att ha gjort sig av med egendomar vars värde uppgår till nästan 500 000 euro. Och han anklagas till sist för att ha dolt en skuld på 825 000 euro. Och då vill jag tillägga en annan sak. Det var bland det roligaste, jag sällan skrattat så mycket som det kom ut. Jag tror det var Svensk Damtidning som visade ett barn som han hade fått.
Ja.
Med
en servitris.
Ja. Han nekade först till faderskapet och sen fick han se bilden på barnet och då sa han, okej, okay, jag nekar inte längre. Så det är exakt som han själv. En liten tjej som hade rött hår.
Ja, men det var också,
hon är fotomodell idag.
Okej.
Dottern.
Ja.
För att hon, alltså mamman var ju lite lätt svart.
Ja,
alltså,
och jättesnygg.
Och lite lätt på foten.
Oj,
ja,
det var du som sa.
Stenet kan jag faktiskt ingen koll på. Men han var tillsammans med en kvinna samtidigt som detta. Det var det som gjorde att det var så jobbigt.
Ja, det var ju hans fru. Alltså ja. Som han var gift med massa år.
Jo, men barnet var ju inte hans fru. Som, det var en städerska.
Nej, precis. Men han var gift med sin fru. Och som sagt, han nekade ju jättelänge det, att det skulle ha hänt. Och så kom det där fram då. Att
det är ungefär som Franz Beckenbauer faktiskt. Han var gift lyckligt i Tyskland med 3 barn. Med en tyska som hade tysk namn. Och så var i Amerika som tillsammans med Belé då, i amerikanska ligan där. Och träffade en ny fotomodell i USA och skildes och lämnade sin familj.
Ah.
Vad som är det så här vet jag inte. Men sen gjorde han tydligen en av tjejerna på kansliet i Bayern München med barn också. Det var det sista han gjorde. Sen fick han en hjärtinfarkt, tror jag.
Det låter lite som en Masken Karlsson-historia. Klassisk ramsa från
exakt som Masken.
Ja, vad gjorde Masken då, utöver att han gjorde 2 mål och vände mot Finland?
Och typ 20, i slutet på en match 86, 87 kanske?
84, det var 86.
Ja. 86.
Ja, 86.
Nej, Masken, finns ju ramsa som är Masken i fart till alla barn.
Ja, okej.
Okay. Alltså, Masken i fart till alla barnen, för att han gjorde ju en cheerleader då, som var 19 år, med barn.
Ah,
väldigt stor skandal där uppe.
Men har han tvättat bort den skammen från sitt namn nu då, Masken?
Tydligen inte, vi sitter ju här idag.
Vi sitter och pratar. Men lite kanske, han är ändå... Han hade ju fru också, men visade att hon var ju väldigt sjuk. Vilket är alltid sådär...
Alltså, är det bättre att vara otrogen då om han fru som är sjuk?
Nej, inte alls. Men hon var ju så sjuk att det var liksom, hon kunde typ inte röra sig. Det var nog alls liknande. Alltså något den typen av. Så att han hade nog väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Jag kan tänka mig att det är lättare att ta dåliga beslut då. För det var ju inget bra beslut var det.
Det var han Palmes kompis som var ambassadör i Paris. Som hade också en fru.
Carl Lidbom.
Carl Lidbom, ja. Han fraterniserade också med yngre damer. När frun satt i rullstol och var jättedålig. Oh. Och fick mycket skit för det, Carl Lidbom. Med all rätt.
Ja, alltså så här, jag tycker ju absolut inte att det här är något bra. Jag bara kan tänka mig att det är lättare att ta de här dåliga besluten. När man själv förmodligen mår ganska dåligt. För att när man älskar sitter i rullstol och mår piss.
Ja, man kan skylla på något annat.
Nej, men det är ju inget skäl tycker jag att man mår dåligt för att frun sitter i rullstol och sen för att det ser med andra yngre.
Det framstod inte bra.
Nej,
det var det som jag sa, att man kunde skylla på något.
Jag vill också,
men bra framstod det inte.
Men jag kan ändå så här se att det är, jag kan förstå att det är jättejobbigt för alla inblandade. Och även det är inget skäl att vara otrogen, men jag tror att det är därför man mår nog dåligt och då blir det som en, jag tror det blir konsekvensen i alla fall.
Men jag tror kanske. Det är svårt för Boris Becker och stå emot och svårt för Mick Jagger att stå emot. Däremot Carl Lidbom hade lätt att stå emot, tror jag.
Alltså, Carl Lidbom är väl både fulare och mindre framgångsrik än både Mick Jagger och...
Framförallt är han mer död.
Han var vansinnigt ful.
Ja,
jag tycker inte det. Det var han som blev åthutad av Anders Björk i konstitutionsutskottet. Du ska veta hut.
Ska vi ta en Anders Björk-imitation, Mats?
Jag heter Anders Björk och jag tycker att Carl Lidbom ska försöka lära sig veta helt.
Ja, och det är alltså svensk gammal utrikesminister i Bildt-regeringen.
Jag skulle säga att det där var den bästa imitationen hittills.
Bildt-regeringen 91.
Idag, ja.
Det var, ja, idag, ja, precis. Ja. Förra veckan så var det kungen, var också väldigt bra. Men Anders Björk är väl numera någon form av landshövding, eller varit? Eller?
Han var i Uppsala. Jag vill bara säga, det var en rolig sak. Jag åkte, gjorde ett reportage någon gång uppåt i Medelpaden och sånt där. Så åkte vi tillbaka och passerade i Uppsala. Så en fotograf som nu faktiskt är i Ukraina och jobbar för SVT, Emil Larsson, då säger jag alltid namnen nu för att de är en bragd att vara där.
Ja.
Så då bad han mig, jag körde, på en tid jag hade körkort, då bad han mig att stanna bilen i Uppsala. Och jag förstod inte varför vi stannade här, det är konstigt. Och då gick han ut, så gick han och så ställde han sig och pissade vid ett hus. Och då var det alltså landshövdingsresidenset där då Anders Björk bodde.
Det var nyårsafton, va?
Nej, det här var en vanlig vardag. Och sa, vad håller du på med? Nej, jag ville bara kissa på Anders Björk. Jag tycker så illa om Anders Björk. Okej.
Men på nyårsafton gjordes ju saken i repris på pinkandet på residenset i Uppsala. Och Anders Björk rusade ut då faktiskt. Det var ju en stor, stor skandal.
Du var ute med vapen, va?
Tydligen också hotade de som pinkade ner residenset och det. Så att det var ju en affär av alltihopa.
Och det gjorde de ju då alltså Emil Larssons fotspår, kan man säga.
Absolut.
Han som inledde, för jag blev så förvånad. Varför kissade du där? Jag ville så gärna.
men var han så illa sedd Anders Björk då utav många så att man ville pinka ner?
Ja, men det var lite så. Han var väl lite rolig. Alltså, han säger konstiga saker. Det finns också här klippet när han går av en flygplats och han med Jeltsin och han kommer bakom och kommer fel så han vet inte vad han ska gå. Det är lite roligt.
Alltså, han är ju också broduktig.
Ja, visst är han.
Jag kan bara, på tal om det, för att jag var ju, det avhandlade vi inte nu förra veckan. Jag var ju i Berlin för 2 veckor sedan. Vilket var väldigt kul. Och en gammal Berlin-historia för mig, kanske 10 år sedan, när jag var där med klassen i trean. Det var väldigt trevligt och alla blev jättefulla och sådär.
Från Gröndal?
Nej, från Norreal, där gick på gymnasiet.
Ja, jag trodde med att trean lågstadiet.
Ja, det hade varit
sjukt. Ja, nu är det en sämre historia.
Ja, det var sjukt. Jo, men vi hade blivit jättefulla.
Ja, vi får ställa om. Det var Norreal.
Jag var där med Norreal i trean.
Min dotter går i Norreal.
Bra skola. Ställer mig och pissar då, var på ett hus som man gör ibland. Det är väl inga konstigheter.
Som man ofta gör, ja.
Ja, hör på ryska hur det börjar skrika och gapas. Jag har ställt mig och pissar på ryska ambassaden. Det var inte meningen. Och hade jag fortsatt med det där, då kommer de ut med AK-47.
Visst.
Det var någon form av konsulat eller vad det kan vara.
Jo, men det är nog... Nej, vet du vad? Ambassaden ligger mitt mot Denskrapan, så den ligger inte där.
Nej, men det här var i Berlin.
Det
var i Berlin.
Ännu värre.
Så jag var väldigt rädd efteråt. Jag tror att det var, för det brukar vara inhägnat. Men det här var liksom på baksidan av den ambassaden. Eller om det var, Ryssland hade någon international affairs kolonial då. Eller säger man? Nej, filial. Och den andra historien var att vi var i Berlin då med fotbollslaget för 2 veckor sedan. Jättekul. Jättebra grabbar. Det var verkligen... Jag beskrev det för dem. För jag gick lite bakom med en kille. Och vi pratade lite och så. Jag bara njöt av att se hur folk på Anders Björk-maner gick så där fram och tillbaka. Jag visste inte vem man skulle prata för att det var alla trivdes så otroligt bra med varandra. Det var väldigt
han var så lillgammal den här Anders Björk. Han är från Nässjö, smålänning. Ah. Det hör man ju. Han var ju Moderaternas ungdomsförbundsordförande då när han var jätteung. Ett underbarn var Anders Björk som kommer från Småland och nådde vissa framgångar. Naturligtvis var
han
minister och landshövding etc.
Ja.
Jag vet inte alla som är utrikesministrar. Var det utrikes? Den är försvarsminister.
Ja, vi har, om vi ska prata försvarsministrar och kanske försvarsspelare.
Den sämsta, bara säga, det är Leni Björklund som satt i en socialregering. Hon sa att min största merit som försvarsminister är att jag inte kan någonting om det här, för då kan jag lära mig. Och då är jag öppensinnig. Det var Leni Björklund.
Men Hultqvist, Hultqvist
gjorde inte ens lumpen.
Han gjorde inte ens lumpen, Hultqvist.
Nej, det är vissa katastrofer får man säga. Men om vi går vidare till, om ni då tycker då att vi är väldigt kritiska, så har det att göra med att de har ju suttit alla längst.
Ah, det är inte alls politiskt, det har bara personligt relaterat.
Ja, verkligen. Det finns ju vissa som är ganska bra, Björn von Sydow och sådär, var helt okej.
Okay.
Ja, helt okej, inte mer än så. Skitsamma, försvarsspelare i världen. Jag måste bara få ta upp det här. För att jag
är Hans-Peter Briegel.
Nej, inga mer tyskar nu.
Okay. Briegel var ju fantastisk.
Ja, det var han. Och
Beckenbauer, det är bra att du hakar på.
Ja, det är väldigt bra.
Nej, men han var ju en mycket speciell spelare, Briegel. Var inte han med på den här tiden när Göteborg tvålade till?
Det kan han ha varit när Göteborg...
Fast jag tror inte just den matchen, för då hade Göteborg inte vunnit. Men,
nej, inte om Briegel var med. Nej. Men Göteborg var ju faktiskt på väg att vinna Champions League eller gamla mästarkuppen.
Men de vann ju EFA-kuppen då och var inte Briegel med då när de mötte Kaiserslautern?
Alltså, googlingsbart för folk.
Mm. Ja, det får folk googla på. Mm. Man borde väl kanske till och med ha vunnit 86 i Europacupen mästarlag när, som nu är Champions League idag.
De vann ju 87 när de slog skotska mästarna i finalen.
Ja, men det var UEFA-kuppen.
Alltså UEFA-kuppen vann de två gånger, men det här var ju Europacupen.
Man gick till semifinal, vann med 3-0 hemma. Man borde
och trastade till i returen. Det blev straffläggning.
På Camp Nou, ja. Borde väl... För att Stoja Bukarest gick ju vann det året. Med en ung Jorge Hadji i laget.
Ah, fantastisk Hadji.
Så att de var ju väldigt bra. Men jag tror fan att Göteborg hade tagit Bukarest.
Jag tror att straffläggningen skulle ske då på Camp Nou då i returmatchen. Och då hade de 3-0 att gå på från hemmamatchen då. Och det blev straffar mirakulöst nog. Det, naivt spel av Göteborg. Men då ville ju ingen... i med något undantag lägga straffen för Göteborg, utan de flesta fegade ur och de vågade inte.
Det var Tobbe Nilsson inte vågade slå, eller var det tid?
Det var då.
Ja, ja.
Så att de fegade ur, och det är inget bra tecken.
Nej.
Sällan bra tecken att folk, man ser ofta också på straffläggare, Sverige har ju en ganska tråkig tradition av straffar. De enda straffarna vi har haft har vi åkt ut på, bland annat mot
Holland då.
Ja, de bästa straffläggarna, alltså stämmer som Thomas Brolin säger att han aldrig har missat en straff?
Har han slagit en straff i frågan?
Jo, han har slagit jättemånga straffar. Ja. Han satt dem. Han säger att han tittar ögonen på målvakten och inte på bollen. Och jag vet att han har sagt i alla fall att han aldrig har missat. Men samtidigt inte
det kanske finns någonting där då. Men det jag ville prata om...
Men gjorde han, alltså 2004 mötte Sverige Holland då i slutspelet i EM då och hade jättechanser att vinna, så var det straffläggning och då ville ingen slå straffarna heller för Sverige i den matchen. Jag minns inte riktigt hur det gick till, hur Sverige lyckades förlora den straffläggningen.
Faktiskt. Mot vilka sa du?
Mot Holland.
Jo, det var en stor match.
Det är absolut. Zlatan missade den.
Sverige var bra.
Ja, det året kanske vi fan borde ha vunnit nästan.
Absolut.
Det ska jag säga, det är det vi har varit närmast att faktiskt gå, eftersom Grekland gick och vann skiten.
Precis,
vi hade
precis.
Aldrig torskat mot Grekland i final.
Vi hade ju ett bra lag då. Sverige hade ett bra lag.
Även 0-2 tycker jag vi...
Hur många Greklands namn kommer ihåg från finallaget?
Samaras, Nikopolidis.
Haristeas.
Pellas.
Otto Rechnagel som...
Ja, som fick någon form av... eller jag vet inte, fick han ut pengarna sen? Han fick ju en jättebonus. Men kanske inte fick
just
pengarna.
Det. Och han tror att det är han som står till för... Alltså som... ska man säga, som man framför vår äldste son. Men vad jag vänder mot är att min äldste son Otto föddes 98, det var 2000. Så jag har ett starkare case.
Det är 2004 till och med.
2004,
men det är ju till och med 6 år innan. Men om man ska prata lite grann om 2004, vi ska prata om försvarsspelare sen. Men även 2002, Senegal, Turkiet hade vi också slagit i en kvart.
Ja.
och fått spela eller bronsmatch i alla fall. Vi hade aldrig slagit Brasilien i en semi, det tror jag inte. De var alldeles bra då. Mm. Men däremot tror jag väl en jättechans att vinna 2004.
Det som vi sa här förra gången tror jag, eller förra gången, är att Sverige är urusla i knockoutmatcher. Det finns inga hängslen och livrem längre. Nej. Alltså en enda match.
Men slog ju ändå Italien.
Fast ja, det kanske... vi har ju pratat lite. Precis. Ja. Slog Italien och slog Schweiz.
Ja, Schweiz. Bara Schweiz. Bara Schweiz.
Och så är Italien i playoffet. VM 2018 playoffet. Då slog vi Italien på San Siro med 1-0.
Ja, men det var ju dubbelmöte. Jag tänkte, en enda match är Sverige urusla i. Mot Holland 2004 till exempel. Det finns ju massa exempel på. Och Senegal framförallt 2002. Hur vi kunde förlora den matchen. Det är ju en bragd.
Tyskland 2006.
Ja, till exempel. Då är tyskarna bra. Men alltså, när det handlar om bara en enda match. Som vi såg här nu mot Polen till exempel. En enda match. Då går det jättesnett för Sverige. Alltså, vi har inte psyket. Och inte mentala delarna på plats. För att kunna vinna en match. Där
det som talar emot är bara att vi slog Tjeckien några dagar före.
Ja, absolut.
Och Schweiz också.
Jo, Schweiz. Men här handlar det ju om det ultimata målsnöret. Visst. Alltså mot Polen då. I Tjeckien i och för sig. Men det här var det ultimata. Att nu var det verkligen vinna eller försvinna. Och då gick det snett.
Ja. Ja, men det kanske finns någonting där.
Ta Ukraina då i EM-et senast. Urusla Ukraina då, som vi kunde förlora emot, som inte hade något lag överhuvudtaget. Som sen gjorde bort sig totalt emot England i Rom sen i kvartsfinalen.
Mm. Vi kunde snacka inte skit om Ukraina, va? Det är lite känsligt.
Det är väldigt känsligt, Mats.
men jag säger så här bara.
Jag stoppar det direkt, Mats.
Urusla lag kan stå Sverige i knockoutmatcher.
Helt rätt.
Men bara lite sådär, för att Ukraina hade ju ändå en otrolig central linje med Melanovski, vad heter han nu då, från spelade i Dnieper förut, Kolupljanka.
Ja, det här är googlingsbart för alla.
Alla får googla. Man hade en fantastiskt bra central linje framåt. Så jag tycker de är inte urusla, men jag tycker Sverige borde ha vunnit.
Ja, men ser man den matchen om igen då, Sverige och Ukraina, och jag all förståelse för sympatin för Ukraina nu, herregud. Men då hade ju inte det här hänt överhuvudtaget. och sådär. Så att Sverige kunde förlora den matchen är utomordentligt märkligt.
Men de gick ändå vidare, ska sägas, Ukraina från sin grupp.
Sen möter de England i Rom, och då satt jag vid tvn i alla fall och sa England-Ukraina att stoppa matchen mitt i andra halvlek. Alltså det var sån klassskillnad så det fanns inte på världskartan.
Men det hade nog varit mellan Sverige och England också, tror jag.
Nej, jag tror det kanske.
Det kan man väl se från VM.
2018 var ju Sverige och England i kvartsfinal.
Jätteklassskillnad.
Sverige har ändå en förmåga ibland att stänga ner matchen mot bättre motståndare. Att göra ändå en ganska jämn match. 2018 var ju ett bottennapp för Sverige mot England i VM. Det var det. Vi hade ju inte en enda målchans under hela matchen. Men mot England historiskt sett har vi lyckats väldigt bra.
Och mot Argentina är vi bra också.
Mot EM och VM.
I alla fall en match.
Sverige har ju en förmåga, som mot Spanien, spela 0-0 i upptakten på EM:et då, att stänga ner en match som många länder inte kan.
Nej, men det har du rätt i, Mats. Men försvarsspelaren då? Finns det någon? Jag vill ändå berömma honom igen. För det är två olika lag när de spelar. Det är Liverpool. Det är ett lag när de spelar utan Van Dijk. Det är ett lag när de spelar med Van Dijk. Finns det någon som är i närheten alls?
Snack om självförtroende för Van Dijk.
Det ska vara Marcus Erlingmark när han gick ner på backen i Göteborg.
Nej, men är han till och med bäst någonsin, undrar jag?
Ja, alltså han pretenderar ju på det. Han har ju allt. Vilken otroligt nickmålfarlighet på offensiva hörner. Och
tekniken.
Och sen hur han liksom kan skrämma slag på motståndarna när de kommer kanske en mot en och sådär.
Vi har gått igenom tidigare att just en atlet är just en styrkedrottare, brottare, tyngdlyftare såhär. Men nästan man kan säga att Van Dijk är en atlet.
Han tangerar
kanske. Precis.
Nej, men han har ju en enorm snabbhet. Han är ju enormt spänstig. Balans. Han har världens bästa positionsspel. Han är bra på huvudet. Han har världens bästa teknik för backar. Är det någon som är i närheten ens? Alltså från...
Nej.
Framförallt självförtroendet är ju enormt.
Han tar ju inte ett fel beslut. Han gör ju aldrig ett fel beslut.
En back som jag tänker på mycket, det är ju Bayern Münchens back som heter Davis. Som spelar vänsterback.
Alltså, hur ofta tänker du på honom?
Ja, ofta. Okay. Jätteofta. Alltså, en kille från Afrika som kom till det flyktingläget.
Nej, han är väl från Kanada?
Ja, han kom från Liberia till Kanada som flykting.
Via Kanada.
Som flykting. Och sen kom han till Bayern München och gjorde dundersuccé. Men nu vet inte jag riktigt vad som har hänt med detta enorma stjärnämne Davis.
Som han har varit skadad.
Ja, som han så fattig är skadad. Att det är det det beror på. Mm. Att, eller att det beror på någonting annat.
Men kan han ha varit flykting? För så vitt jag vet så är det alltså Liberia och Etiopien de enda länder i Afrika som aldrig har varit kolonialiserade. Så att Liberia...
Jo, lugn nu.
Kan han ha varit flykting från Liberia?
Det kan man verkligen ha varit. Under 90-talet. När det var inbördeskrig i Liberia. Med Charles Taylor. Och ja. Stora typer...
Det var aldrig under en annan nation, men visst. Ja, men Charles,
nej, men det är ju gamla slavar från USA som flyttade till... Ja. Det är därför heter Monrovia och sånt där. Jag har rätt. Från John Monroe.
Ja, Via kom ju därifrån också.
Precis, och det var ju fruktansvärt... Var
det Ballon d'Or ett år?
Ballon d'Or. Två till och med, va, tror jag.
Okay. Han var ju snudd president. Han var president i Liberia sen.
Ja, det blev han gäst. Efter hon, CLF, kvinnan. Ja.
Just det, och innan Charles Taylor då? Eller just, om det var efter.
Fast, Charles Taylor var väl inte president? Han var krigsherre.
Diktator och krigsherre.
Det var väl innan, va?
Ja, det kan det vara.
Vi måste kolla, vilket år vann via guldbollen?
94-95, va?
Jag säger fortfarande 90, fast jag förstår när jag säger att det är fel, för det är VM det året.
Det kan vara 93 också. Men någonting i alla fall, medan vi googlar. Kriget var ju framförallt i Sierra Leone. Men även i Liberia. Och det är där, den här filmen Blood Diamond handlar ju mycket om den.
95.
Det var 95, ja.
Såg du.
Tack, gubbar. Det var efter, mellan VM och EM-år. Då vinner ju alltid en... De har chans att ge en afrikan eller en asiat.
Ja, de som inte behöver ta ansvar för sitt anslag.
Nej, precis. För det såg ni väl nu med Salah på tal om afrikaner som inte tog ansvar. Han missade ju straffen.
Ja.
Avgörande.
Storstjärnan missar alltid straffen, så är det.
Sen fick han inga bollar heller utav sina medspelare.
Nej.
Det var ju en oorganisation som var enorm, tycker jag, överhuvudtaget i afrikanska mästerskapet som är hyllad som ett bra mästerskap. Men matcherna var urusla.
Det ska också sägas det med Salah att han hade ju en helt fruktansvärd anstormning av den här gröna lasern i ansiktet.
Ja, jag hörde det. Alltså, det skulle fruktansvärt verkligen.
Så straffen, ja.
Ja, det var bland det värsta sättet.
Ja.
Men han har ju ingen Alexander Arnold som slår smörpassningarna heller till Salah som han får i Liverpool.
Eller Robertson, eller någon Diogo Jota som kan täcka upp när Salah är...
Har vi pratat om att han heter Diogo, inte Diego?
Det var förra året. Det snöade så mycket. Nu är det ju ganska bra väder här.
Nu är det fint.
Vad så konstigt att vakna upp och heta Diogo. Varför heter inte Diego?
Det var, och din jämförelse var, det är som att heta Patrik och
brrrrrrrr. Ja, exakt. Vad smart sagt.
Exakt
så. Var det du som sa? Ja, vad bra.
Det var inte. Det är väl som att heta Petter och Peter. Ja, exakt, nej, men okej. Okay, så att vi hittar ingen som är lika bra som Van Dijk nu då? Det är väl Beckenbauer kanske?
Ja, Petter Larsson. AIK.
Vad heter han? Texas Andersson i Halmstad. Sådana killar. Micke Svensson.
Petter Larsson var aldrig så bra faktiskt.
Han var bättre, va? Vad heter han som var, gick från Sundsvall till AIK till... Norrköping och bara Jan Andersson.
Ja, just det. Jag vill bara säga en udda kunskap här. Jag vill säga att Petter Larsson spelade för AIK ett tag när han kom tillbaka från proffslivet. Och Janne Boklöv var ju världens bästa backhoppare ett tag. De bodde samtidigt i en enklav i Hälsoby som heter Backlura. Så var de nästan grannar. Det är mycket, mycket smal kunskap. Peter Larsson och Janne Boklöv var grannar.
Men det är en viktig kunskap samtidigt.
Ja.
Janne Boklöv som var tillsammans med Jannik Björling, va?
Nej.
Det är
mil därifrån.
Björling var tillsammans med
Björn Borg också. Men det var
inte hon ihop med Sting också?
Jo, det kan han vara. Men vem var som var tillsammans med Janne Boklöv då?
Ingen.
han stammar nog fram någonting i alla fall.
Okay.
Grej var väl att han stammade.
Det var som Honken stammar ju också. Han spelar mycket på Solvalla, Honken Holmqvist.
Uh-huh.
Så att han hann ju aldrig liksom lösa de här i förloppen så stammar ju så mycket. Så hade han inte fått fram vilken häst han skulle spela på. Och så stängde de luckan. Och så vann den hästen han tänkte spela.
Ah.
Nej, vad
deppigt. Då fick vi sluta med en imitation.
Ja, och klassisk funkofobi.
Ja, exakt.
Det är kul. Finns ingen värdegrund här inte. Hörrni, tack för ett underbart avsnitt. Igen.
Tack själv.
Vi gjorde det. Mats, Olle. Jag undrar, Mats, framförallt, förutom ett tack till er, vad heter låten vi ska gå ut på? Vad heter
den heter
bandet?
Ju Florence Valentin, Herr Lovantell och...
Det här kommer aldrig gå bra.
Allt ni bygger upp ska vi meja ner.
Var det rätt?
Vad sa vi?
Allt ni bygger upp ska vi meja ner. Så.
Vad sa du, Mats?
Allt vi bygger upp ska ni meja ner.
Allt de bygger upp ska vi meja ner.
Ja, men det är inte sant. Det är inte möjligt.
Var det rätt?
Det var rätt.
Nej.
Det var rätt.
Otroligt. För att de bygger upp, nu ska vi meja
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.